alla bra? Visst har vi det bra? Fantastiskt att få vara med om dop. Fantastiskt att få bara veta denna goda sanning att Gud är här och att han vill möta med dig och mig. Så viktigt att alltid påminna sig om detta. Du behöver inte komma till kyrkan och känna att livet är perfekt. Utan du får komma med det du bär på. Men med en förhoppning om att du kan få gå här ifrån upplyft. För att han har fått möta dig. Och då finns det två tillvägagångssätt. Det ena det är att sitta med förväntan. Eller tänka, nej men vänta, när ska det här ta slut någon gång? Och de där två olika förhållningssätten kommer att avgöra vad Gud också kan få göra i ditt och mitt liv. Så är det faktiskt. Och är man tveksam så får man vara nyfiken och fundera på vad det här med Gud och vad med tron på Jesus och dopet har att göra. Men längtar man så kan man faktiskt få luta sig framåt lite och säga, Gud, om du är här, så kom och möt med mig. Och han vill det. Det är ju fantastiskt att vi får mötas som människor på tu man hand och få sitta här. Men det är ju någonting extra att faktiskt Gud också inbjuder oss till gemenskap med honom. Att han faktiskt vill vara med dig och mig. Att han faktiskt älskar oss. I kyrkan nu så har vi en temaserie, ganska lång sådan, som aldrig kanske kommer ta slut förrän vi kommer till himlen. Som vi har valt att kalla en plats kallad hem. Och den har många olika delar, många olika ben. Och dels så handlar det om att vi som kristna kan få ha en plats som en kyrka, som en plats att få komma till och få växa i våran tro. Men vi vill heller inte att kyrkan bara ska vara en plats för de som redan tror, utan vi längtar att kyrkan, församlingen, ska få vara en plats dit människor kan få komma hit såklart och få uppleva Jesus. Men också att vi som troende får vara hans händer och fötter så att människor kan få finna denna plats kallad hem. Vi vet alla känslan av att få vara i ett hem som mår bra, ett hem som har det gott. Men vi vet också utmaningarna när det kan slita, när det kan bända och bryta på det på olika sätt. Och vi har olika erfarenheter med bagaget vad hem kallas för. Men hemmet är inte en byggnad där vi talar om Gud, utan hemmet är en plats och han heter Jesus. Och han inbjuder dig och mig till gemenskap med honom. Att få hitta sin tillhörighet till honom och med honom. Och idag så skulle jag vilja stretcha den här frågan lite mer kring vad ett hem kallas och är för någonting. Och kanske inte bara för dig och mig som redan är kristen, utan vad våra liv faktiskt kan få betyda för andra människor. Att vi som troende här på Värmdö och i hela Stockholmsområdet, vad vår uppgift är och hur vi på ett sätt kan få vara med och leda människor till tro på Jesus. Vad det innebär att få vara en församling, inte bara för oss själva utan för någon annan. Vad det innebär att få sträcka sig ut i sammanhanget som du och jag befinner oss i för någon annan. Och jag skulle vilja läsa ifrån Filipperbrevet kapitel 2 och från vers 11. Nej, från vers 2, vers 1 till 11. Där Paulus skriver så här: om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människalik. När han till det yttrade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Jag vet inte om du har varit med om den där känslan någon gång när man suktar efter någonting som man verkligen vill ha. Kanske det är en bil, kanske det är nya kläder, kanske det är andra saker och ting som man längtar efter. Och man tänker, tänk om jag bara hade det där. Om jag hade. Kanske vi alla ställt oss den frågan, tänk om det bara var så. Tänk om det nu kunde få bli sommar, vår och sol igen. Eller tänk om jag kunde få åka på den där utlandsresan. Vårt om, det kan växla på olika sätt. Och här börjar också Paulus att tala om ett om. Och han säger att om ni har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Ibland kan det ju komma tillfällen då vi saknar detta kanske i vårt inre. Kanske är det omständigheter som faktiskt har gjort att tron inte längre är den där tron som jag en gång bar. Eller för den delen som jag aldrig har upplevt. Och det blir bara ett om. Tänk om jag hade det. Så kan man också tänka på att ordet om kan också handla om att om jag har det så blir konsekvensen denna. Jag har ju tre barn och våran mellanson Amos, han såg mig göra någonting hemma, försöka spika. Jag kommer inte ihåg alls vad jag gjorde och det gick inte så bra. Och så bara går han fram till mig och så säger han så här, du pappa, vi är inte en sån händig familj va? Då blir man ju uppmuntrad. Och så känner man, tänk om jag var lite mer händig. Det kan vara olika saker som gör att man längtar efter någonting. Men här försöker Paulus gå lite på djupet vad det innebär att tro på Jesus. Att inte bara bygga på någon slags head knowledge. Kunskap om honom. Den kristna tron börjar inte med att uträtta en massa saker för Gud. Det är inte ett kravfullt görande. För det är väldigt lätt att ha kunskap om Gud. Jag vet att i Bibeln så står det en massa saker om Jesus. Det står en massa saker om den heliga ande. Det står en massa saker om Gud. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Ja, det sägs att man ska be. Det sägs att man ska läsa Bibeln. Jag har inte riktigt fått grepp om det där. Det sägs att man ska gå till kyrkan. Det sägs att man ska ge tionde. Det sägs att man ska göra en massa saker. Men jag har inte fått greppet riktigt i vad det där verkligen betyder. Eller att tron en gång var levande och verksam, men längs med vägen så har det suddats ut för att en massa andra om har kommit i vägen. Men Paulus verkar inte komma undan detta, att det måste börja på rätt plats. Att vår tro inte baseras på ett massa görande, utan att det faktiskt handlar om en relation med Jesus. Det har med mitt liv med Gud att göra. Och det vet ju vi att i varje relation, vare sig det är äktenskap eller om det är relationer mellan vänner, så vet man för att det ska bevaras så måste jag bygga på den relationen. Gör jag inte det så tar det antingen slut eller så blir det kras. Och på samma sätt gäller det ju med din och min relation med Gud också. Hur ska jag veta att Gud finns? Ja, Bibeln är ganska tydlig. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag vet inte om Gud har talat. Ja, han har talat hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Och det han inbjuder oss först och främst som troende, icke-troende sökare eller vad du än kallar dig för någonting, det är att få påminnas om vem han är och vad jag är i relation till honom. Om ni har tröst hos Kristus, om trösten från han faktiskt har fyllt mitt liv, eller om jag har fått uppleva hans omfamnande kärlek, fått uppmuntran av hans kärlek, om gemenskapen i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder någonting för mig. Vet du, Gud, han längtar ju först och främst efter ditt och mitt hjärta. Det är inte ett namn på ett papper i en kyrka som Gud är ute efter. Utan han längtar efter dig. Han längtar efter att du ska förstå hur mycket älskad, hur stort älskad du är av honom. När var det senast jag fick uppleva hans tröst in i mitt liv? När fick jag senast erfara hans omfamnande kärlek? En kärlek som uppmuntrar och som går på djupet av mitt inre. Och när blev min ande upplyft och fylld av Guds helige ande? När fick jag erfara närheten av honom? Som inte en ande som bara sveper runt som en osynlig kraft, utan som visar medkänsla och barmhärtighet. När var det senast jag fick träda in i den gemenskapen och faktiskt uppleva Gud, du är på riktigt, trots att mina omständigheter ser ut som de gör? Med andra ord, det spelar ingen roll hur många bibelord jag kan och citerar. Eller hur väl jag känner strukturer och mönster, hur en kristen eller hur kyrkan bör vara och agera. Nej, tron är först och främst grundad i relationen med Jesus Kristus. Där måste allting börja. Och i den relationen med Gud så formar han våra liv. Ett liv som vi får leva tillsammans med honom, där han vill visa hur mycket han älskar oss som sina barn. Men också detta att han vill använda dig och mig för hans rikes utbredande. Tron bygger på ett liv med Gud. Och om då tron har det värdet i sig, så fortsätter sedan Paulus att tala om vikten av att få leva ut det livet. Då han säger att gör då min glädje fullkomlig. Han säger gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Och då pratar han om de troende. Att få leva ett liv i gemenskap med varandra. Det handlar inte om att göra Paulus lite extra glad här. Okej, han ska väl få sin vilja igenom då. Vi är väl lite schyssta med varandra. Lite sådär syskonkärlek. Och sen så när man har gått ut så bara kommer smockan. Nej, det handlar inte om att göra honom glad. Utan det handlar om att förstå perspektivet i relationen till Gud. Men också gemenskapen med andra. Att det sitter ihop. Jag kan inte säga att jag älskar Gud och sen hatar min broder. Det går inte. Ja, det kanske till synes går, men vi vet själva vilken strid det blir inom oss när vi ska försöka hantera de där konflikterna invärtes. Och därför påminner Paulus att gör min glädje fullkomlig, att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Vi vet ju att ett kravfullt görande eller en känsla av plikt aldrig känns bra. Och vi i Sverige åtminstone, vi är ganska känsliga för det här. Det fanns en boktitel jag hittade en gång på en bok som stod Sverige, det lättkränkta folket. Kanske det stämmer lite att vi vågar inte riktigt, får inte riktigt säga till varandra. Och att vi oftast tolkar saker och ting fel, eller så är vi alldeles för vassa. Bara för att vi ska få våran sak, och vi har inte riktigt hanterat förmågan att sortera och försöka lägga fram våra argument kanske på ett lite mer vänligt sätt. Samma sinnelag, vad innebär det? Jo, det är på något sätt en målbild som det pekar emot, att vi vill ha samma målbild av hur vi resonerar, hur vi tänker, hur vi pratar. Att vara ett i själ och sinne. Så lätt att vi i Sverige säger, ja, men om du sköter ditt så behöver inte du komma till mig och säga vad jag ska göra. Du håller dig på ditt håll, jag håller mig på mitt håll och så är vi fine. Men in i Guds församling, in i Guds familj, in i Guds perspektiv så funkar inte de där förhållningssätten. Man kan tänka olika, absolut. Vi är olika, definitivt. Men vad innebär det att vara ett i själ och sinne? Vi är också väldigt duktiga som människor i Sverige, upplever jag i alla fall, att försöka klara oss på egen hand. Den där lilla frågan från min son Amos, den var nog befogad, men visst försöker man ju ibland. Lägg det inte in nu, sonen, här. Det här ska jag nog klara av, förstår du. Och att det kan vara större saker än så. Och så kan vi känna oss lättkränkta. Och vi kan känna att, varför ska du lägga dig i? Men hur funkar det i Guds familj? Hur funkar det i Guds församling? Och istället så blir det mer betoning på att göra en massa saker. Eller inte få göra. Så många år i min pastortjänst som jag fått frågan, ni får inte göra det där och det där och det där och det där, var i kyrkan. En annan kompis som kom till mig och sa, en kompis till mig och Hanna, som sa att han hade samtalat med en kursare när han pluggade, och så frågade kursaren, vad har du gjort för någonting i helgen? Jo, jag har varit i kyrkan och umgås med lite vänner. Och han fick verkligen inte ihop den bilden. Kyrka, umgås med vänner. Så han sa att i stil med, är det inte bara där man sitter och kollar varandra i nacken? Och hade det här bara varit det vi gör just nu, då hade det inte varit speciellt roligt, eller hur? Så vad innebär det att vara ett i själ och sinne? Och vad är det för någonting vi eftersträvar? Hur kan vi få leva ett liv på ett annat sätt? Och där inte tron bara blir ett görande som grund, utan där relationen med Gud är grunden. Det blir ett liv jag lever, men inte bara för mig själv, utan för någon annan. Paulus uppmanar att ha samma sinnelag, samma kärlek, och sträva efter att vara ett i själ och sinne. I Apostlagärningarna kapitel 2, vers 44-46, så beskrivs ju församlingen, den tidiga kyrkan, så här. Alla troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och eniga tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. På ett sätt så kan det vara enkelt att vara snäll och god mot den som är god. Det är en större utmaning att vara snäll och god mot den som inte är det mot mig. Här möter vi församlingen som hade en annan form och tradition, där de delade så mycket mer med varandra. Och det kanske inte är det som är målbilden på det sättet, men hjärtslaget i alla fall, det liv som de levde, visar tydligt att det var inte jaget som låg i centrum, utan det var alltid behovet hos någon annan som var längtan hos denna församling. Och så talar Lukas om i apostlärningen att de var troget tillsammans. Men inte bara tillsammans utan eniga tillsammans i templet. Och hemmet bröt de bröd och delade måltid med varandra. Inte bara delade måltid med varandra utan tydligen en jublande innerlig glädje. Ska vi bjuda hem någon idag eller? Efter kyrkan. Nej, jag har inte tid. Jag ska spela paddel. Det innerliga. Det jublande. Kan det vara så ibland att vi har tappat lite av detta? Är jag glad över min frälsning? Är du glad över din frälsning? Vad har vi den jublande innerliga glädjen? Jag säger inte att ni ska ställa er på stolarna och jubla och skrika. Men vart finns glädjen i Gud någonstans? Har jag den? Eller har det blivit ett måste, ett görande, att jag behöver prestera för att Gud ska tycka om mig? Eller har jag, precis som Paulus inledde, grundat min tro på att jag har funnit tröst hos honom? Ett liv tillsammans med honom. De prisade till och med Gud och var omtyckta av hela folket. Den gillar jag. För återigen så visar det på att det handlar inte bara om en församling som sitter i sin lilla box och gör sina grejer. Och så åker människor förbi och undrar, vad är det för människor som har valt att spendera en söndag klockan 12 i kyrkan? Klockan är 11:05. Ja, förhoppningsvis för att det finns någonting som förenar. En längtan efter att få tag på ännu mer djupen i Gud. En längtan att få formas ännu mer utav honom i en gemenskap med varandra. Men som också kan få sträckas ut så att vi också kan få höra Skärgårdskyrkna. De är omtyckta av hela Värmdö. Det är ju en liten målbild. Samma sinne, samma själ, samma hjärta. Och genom deras approach till varandra och till den omgivning som de befann sig i, så bara står det i texten lite sådär: och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Gud kan och vill göra saker i oss och genom oss. Om vi är villiga att öppna vårt hjärta för honom och öppna vårt hjärta för de människor vi har runt omkring oss. Paulus, han säger ju i Filipperbrevet 2:3: sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det är en utmaning, tycker personligen jag. Att ödmjuka sig och att vilja sätta andra högre än en själv. För jag vill gärna komma först. Konflikt. Det är inga roliga grejer, eller hur? Och Paulus uppmuntrar oss och påminner oss om att sök inte konflikt. Sök heller inte tom ära. Vad är tom ära? Ja, det vet jag egentligen inte. Men jag tänker att det borde vara sånt som egentligen inte gagnar till något gott. Eller som där jag ställer mig först i ledet och tänker att bara jag får synas och märkas. Bara de nämner mig. Men insikt att det är tomt. För Gud så betyder inte det speciellt mycket. För han har ett annat sätt att tänka. Han säger i ett sammanhang att den största ska bli den minsta och den minsta ska bli den största. Det finns en annan legenda hos Gud där jag inte sätter mig först fram. Det är inte samma sak som likgiltighet eller att man inte vågar ta för sig. Det är inte samma sak. Men det handlar om att jaget inte ska vara det som står i centrum. Utan att faktiskt be Gud om lite ödmjukhet och lite vishet. Att få se andra. Jag vet inte om ni tittar på friidrott någon gång. Jag gör det aldrig. Men jag vet i alla fall att det finns någonting som kallas för stafettlopp. Och då springer man flera stycken. Lite längre har jag förstått. Och så är det vid en viss plats som de ska överräcka pinnen till den andra. Och det är ett ganska kritiskt moment för att båda måste veta när och var man ska fånga pinnen och lämna över pinnen. Och jag tänker att det är lite så också i Guds församling. Dels kan det handla om generationer. Var jag som nu 38-åring, inte jättegammal, inte jätteung, beror på helt vem du frågar. Vad lämnar jag efter mig? Efter de som kommer efter mig? Lämnar jag kvar saker och säger att ni borde göra det som jag alltid har gjort det. Ni borde tänka på det här och det här, för det här gjorde jag. Eller finns det en generositet att faktiskt få se vad Gud har lagt ner i den yngre generationens liv? För att ta vidare det verk som Gud gör. Att vara ett i själ och sinne. Vad innebär det? Att respektera varandra, att hedra varandra, att stå tillsammans. Men någonstans få inse att du och jag, vi är på ett lopp. Och vi har kommit olika långt på det här loppet. Vi har olika erfarenheter som vi ska dela med oss utav. Inte berömma oss själva utav, utan få leva ut i vår omgivning. Få vara generösa med den omgivningen som vi har runt omkring oss. Vad kan jag få ge vidare till de människorna som jag har runt omkring mig? Vad kan jag ge vidare till den yngre generationen som kommer efter mig? Som gör att de tar upp stafettpinnen och fortsätter det lopp som jag har gått. Så vad är målbilden när vi talar om detta? Paulus, han säger i andra Korinthierbrevet kapitel 10, vers 17-18. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är ju inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Som troende är du och jag kallade till att få gestalta honom. Och det är han som är värd all ära. Men så landar ju Paulus in allt detta. När det talar om att vara ett i sinne, ett i själ, ett i anden. Men att inse att det inte är mänskligt möjligt att vi ska försöka klara av det här själva. Det är inte våran grej att lösa det här med kyrkan. Utan om nu Kristus är huvudet för sin församling, så säger Paulus också i Filipperbrevet 2:5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det är han som är våran bild. Det är han som är våran identitet. Det är honom vi fäster våran blick på. När vi ser allt som görs och när allting sker runt omkring oss, så är det utifrån vad han en gång har gjort. Det är det vi sträcker oss emot. Och jag älskar den här bilden som målas upp för oss i Johannes evangeliet kapitel 13. När Jesus strax innan hans stora lidande vid påsken böjer sig ner inför sina lärjungar och börjar att tvätta deras fötter. Och det som är anmärkningsvärt är inte bara att han tvättar någons fötter, som är en ganska ofräsch grej, kan jag personligen tycka. De gick i sandaler, de var dammiga, det var ingen trevlig syn, tror jag. Men också detta att den uppgiften som han gör, det var tjänarens uppgift. Det innebar att Jesu beteende skulle kunna jämföras med ett slavarbete. Han går ner på sina knän som en slav inför sina lärjungar och betjänar dem genom att tvätta deras fötter. Och det är därför Petrus reagerar så starkt. Johannes 13:8. Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Det var inte för att han var oförskämd. Då tänkte jag, men fattar du inte vem det är som sitter på knä här? Det är ju Jesus. Nej, det var för att sammanhanget egentligen inte tillät denna märkliga handling. Men när Jesus sedan hade tvättat deras fötter så anger han den stora anledningen till varför. Och vi läser från vers 12 till 15 i Johannes 13. Förstår ni vad jag gjort med er, säger Jesus. Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta, för det är jag. Men om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Ja, Jesu förklaring handlar inte först och främst om att nu ska vi gå runt och tvätta människors fötter. Du får testa om du vill hemma. Men framförallt så handlar det om att faktiskt positionera sig i relation till människor. Kommer jag ovanifrån? Med krav? Med en attityd av arrogans? Eller kommer jag underifrån? Med ödmjukhet? Och med Guds avtryck i mitt hjärta att betjäna min omgivning. Med andra ord så handlar det om att följa hans exempel. Att följa Jesus och bli lik honom. Och det här innebär inte att vi bara ska stå och tala ut massa fina ord på barrikaderna. Utan genom våra handlingar sätta en annan smak på tillvaron där vi går fram. Och en fråga som jag har ställt mig själv under den här veckan, som jag gärna ställer till dig också, det är: hur långt är jag villig att gå för en annan människa? Jakobsbrevet, det vet vi, han hanterar mycket det här med göra och handla och tro och så vidare. Men han säger så här i Jakobsbrev 2:14-17: mina bröder, vad hjälper om någon säger så jag tror men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom. Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Jakob, han är inte ute efter återigen gärningslära, att vi ska försöka åstadkomma en massa saker, utan det är vad tron får för konsekvenser i mitt liv. Om jag ser människor lida nöd, om jag ser människor i behov av samtal eller stöttning, eller om det finns andra omständigheter som jag ser, vad är jag villig att göra? Och de var ju inte så fel, de här banden som man hade på sig förr i tiden. Det stod "What would Jesus do?" Som var en god påminnelse om att just det, vad skulle Jesus ha gjort? Och vi säger ju kanske det till våra barn ibland också. Tänk på vad Jesus skulle ha gjort. Skulle Jesus ha gjort så? Och han är vårat fokus. Han är den som på något sätt skapar bilden klar för oss vad ett kristet liv verkligen handlar om. Och orsaken till Jesu handlande där när han tvättade lärjungas fötter, de ekar ännu idag. Ett bevis på Guds kärlek till mänskligheten. Att Gud själv väljer att böja sig så djupt för människan ska få en chans att lära känna honom och få se honom för den han är. Och vårt uppdrag som troende är därför inte att bara stå på och se en värld som håller på att brista och gå sönder. Utan precis med de orden som Jesus säger i Johannes 13:15. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jesus har visat oss vägen. Och Filippus, han säger att han, Jesus, var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Vi lever i en värld som så desperat söker efter förebilder, som söker efter en mening med livet. Människor, kvinnor, män, unga, gamla, som väljer och söker. Men där kallar han också ett folk som är redo att visa vägen på mästaren och det liv som han faktiskt har att ge. Som faktiskt väljer att till och med gå ner på sina knän för någon annan människa. Och genom ett liv med Jesus så får vi vara med och visa på ett liv som gör skillnad. Samtidigt som vi påminns om att det är Jesus som är den stora skillnaden. Och han använder dig och mig. Och Paulus avslutar ju orden i Filipperbrevet att Gud upphöjde honom över allting. Och han gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn ska alla knän böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Återigen så landar Paulus in i detta att när vi lever ett liv för honom tillsammans med varandra, men med en utsträckt arm, så kan människor få se Guds härlighet. Och jag skulle vilja utmana dig och mig då, just kring detta. Vad är jag villig att ge? Jag bara vill avsluta lite snabbt här innan vi ska be en bön med en berättelse som jag hörde så sent som på Alfa här i torsdags. Om en man som under koncentrationslägret i Auschwitz, tror jag det var, som fick vara med om någonting fruktansvärt, men som slutade för hans del positivt. Det hade rymt en fånge i koncentrationslägret, och som straff så var det flera människor som fick ställas upp, som fick ta priset för honom genom att svältas till döds i en svältkammare. Och en av männen som blir utpekade för att vara med om detta, han heter Francis Gadjovicek, kanske någonting i den stilen. Och när han får höra detta så skriker han högt: hur ska det gå för min fru och mina barn? Nu får jag aldrig se dem mer. Men där så finns en katolsk präst som heter Kolbe. Och han kliver fram och säger: jag tar din plats. Jag har inga barn, jag har ingen fru. Så den här mannen, den här prästen, tillsammans med de 10 dödsdömda fångarna, placeras i en källare med jordgolv. Och det berättas om den här prästen Kolbe att han sjöng psalmer för de andra, uppmuntrade dem och bad tillsammans med dem. Efter 2 veckor var bara Kolbe och de tre medfångar kvar i livet och fick bli dödade med en giftinjektion. Den här andra mannen, Francis, han överlevde. Han blev 93 år gammal. Och han ägnade hela sitt liv sen åt att bara få både tacka Gud och berätta för människor vad den här katolska prästen hade gjort. Hur långt är vi villiga, kära församling, att gå för någon annan? Hur långt är vi villiga att få vara med och berätta detta fantastiska om Jesus? Ett liv likt Jesus, det är det han inbjuder oss till. Ska vi resa oss upp och bara be en bön?